en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, Sportbladets Premier League-podd, en lite ovanlig variant här. Det är ju ingen Premier League-fotboll just nu, Frida. Vi har landslagsuppehåll, dessutom sitter jag hemma med en förkylning. Men vi tänkte vi försöker få ihop någonting här ändå. Det finns ju saker att prata om.
Ja, det händer ju så mycket hela tiden tycker jag, på alla fronter.
Verkligen. Och Makoto i Japan, vi skickar honom en tanke då efter att det japanska landslaget fick flick sparkad från den tyska förbundskaptensposten. Det var intressant. Minst sagt ett par Premier League-bekantingar som var inblandade i sakerna där.
Ja, nej men verkligen. Alltså, de har ju aldrig sparkat en förbundskapten för det första. Eller ja, alla förbundskaptener har avgått självmant, eller så självmant det kan bli i alla fall. Så att det är ju en jättegrej, men de har ju haft sina problem de senaste åren. De har väl inte riktigt hittat sin rätta identitet under Flick, så att på så vis så är det väl kanske ingen jätteöverraskning, men det blir ju spännande att se vem de plockar in nu som ersättare.
Ja, det är ju Rudi Völler som ska leda laget här nu i veckan, och det första namnet som det diskuteras om som kommer ryka från den här startelvan är ju Kai Havertz, så han fortsätter ha det tufft alltså. Var ifrågasatt i den här matchen, hade ingen bra match. Nu snackas det om att även Havertz ut och Thomas Müller in då istället efter hans alla turer med landslaget.
Ja, men vi tror på Havertz fortfarande, vi har inte gett upp.
Ja, jag vet inte vad jag helt och hållet tror på Havertz, men jag hör det. Jag hör det. Det har vi stormat lite grann kring Gareth Southgate också. Jag tänkte att vi skulle dyka ner lite grann i det engelska landslaget. Southgate som ju varit oerhört populär och har ju nått framgångar, inte minst då EM-finalen för 2 år sedan är det nu va? Eftersom det var uppskjutet, och det har ju känts som att han, i tillägg till att han då har varit framgångsrik och varit lite kanske annan typ av förbundskapten för just det här landslaget, också har en riktig gyllene generation att ta hand om. Det såg inte jättebra ut mot Ukraina. Det har funnits frågetecken runt hans metoder, runt hans spelfilosofi, runt hans taktik. Och med tanke på den offensiva bredd som finns i den här truppen just nu, så handlar de frågetecknen väldigt mycket runt hans laguttagning och framförallt hans ganska defensiva inställning, grundinställning till fotboll, som kanske inte helt limmar med det materialet som finns just nu.
Alltså det ska faktiskt sägas att jag tyckte ändå att opinionen svängde lite grann under ganska tidigt under 2022. Jag tror till och med att det var som allra starkast i samband med att England åkte på en riktig smäll hemma i Wolverhampton mot Ungern. Jag vet inte, säkert några som minns den matchen i alla fall. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad slutresultatet blev, men det var ju stora siffror. Det såg inte alls bra ut inför VM, så att jag tycker ändå att man har känt att det finns en grupp som är ganska trötta på Southgate och tycker att han är alldeles för pragmatisk. Men personen Southgate tycker ju folk fortfarande väldigt mycket om, och han är ju väldigt duktig på att föra sig, på att kommunicera och så vidare. Men hans fotboll faller inte alla i smaken.
Nej, och det är ju klart, när man tittar på det materialet som finns här. Vi satt här och det vattnades ju lite i munnen när man såg liksom potentialen att spela en 4-3-3 med Declan Rice, Phil Foden och Jude Bellingham på mittfältet. Tre av de mest formstarka, mest lovande mittfältarna, om vi nu ska kalla Bellingham och Foden mittfältare eller forwards, hur man nu väljer att se på det. Båda två har väl kanske mer spelat forwards den här säsongen. Men i grund och botten ändå mittfältare. Men det är ju såklart oerhört offensivt. Men man vill ju se det här hända. Framförallt i tillägg till de forward som finns där framför. Det vill alla se utom Southgate som istället väljer att spela med Jordan Henderson där, och Phil Foden fick sitta på bänken i matchen mot Ukraina här nu i helgen.
Ja, alltså han har ju såklart, han har jättemånga alternativ, särskilt på de offensiva positionerna och ytterpositionerna. Men, och jag tycker också att jag vill inte heller se en engelsk startelva med Jordan Henderson 2023. Jag tycker att den tiden är över. Vi kommer komma in på Maguire också, men just i Hendersons fall, ett av hans stora problem i det här senaste mötet med Ukraina var på något sätt att han hamnade för högt upp hela tiden, att de hittade inte riktigt rätt balans och han spelade bara hem bollen gång på gång. Och absolut, så att det köper jag att man inte vill ha Henderson i startelvan. Däremot så tror jag att man glömmer också hur det har sett ut tidigare. Om man tittar tillbaka på VM exempelvis, så startade ju faktiskt Southgate, var det de två första matcherna, det måste ha varit med Bellingham, Rice och Mount var det väl på mittfältet, där Mount var tian då bakom Harry Kane. Och det fanns ju under själva matchen mot USA var det väl, så kom inte England riktigt upp i nivå. Och det var faktiskt inte förrän han satte in Henderson som de ändå fick rätt balans på mittfältet. Nu slutade ju den matchen 0-0, men England spelade upp sig betydligt för att USA hade ju faktiskt ett gäng chanser dessförinnan. Så att jag tror helt enkelt att Gareth Southgate, han kommer alltid vara den här försiktiga tränaren. Han håller väldigt gärna i handbromsen. Och sen tror jag också att han har svårt att integrera alla de här spelarna. Att han kanske inte riktigt räcker till rent taktiskt eller kunskapsmässigt för att veta vart han ska göra av alla de här spelarna. Och det är ett problem. Jag skulle nästan vilja säga att han, för nu har han ju Steve Holland som assisterande tränare. Och no offense till Holland, och jag är säker på att Southgate har jättemånga mentorer och rådgivare och sådär. Men det hade behövt någonting nytt och fräscht, tror jag, för att England verkligen ska ta tillvara på den här generationen. Men hur många gånger har vi inte sagt det genom åren, att England måste ta tillvara på sin gyllene generation? Men ja, det är väl så känslorna är just nu.
Ja, men det här är väl faktiskt, om vi går tillbaka, vi får gå tillbaka nästan 15-20 år till den förra gyllene generationen då, där de hade med Lampard och Gerrard och Rooney och Scholes och hela det där gänget. För att hitta någonting motsvarande. Ändå känns den här upplagen av det engelska landslaget som ännu mer spännande. För det är också lite yngre. Om vi bortser från Harry Kane då, som är given i den här startelvan, så har vi ju Bukayo Saka. James Maddison är väl visserligen 26-27 någonting, men han är ju inte lastgammal. Och det finns så mycket, mycket ungt och spännande som du skulle kunna nästan bygga en startelva, om vi bortser lite grann från mittbackar då, med spelare under 25 som alla är uppe och spelar på den högsta nivån i Europa idag. Och det är ganska få lag i världen som kan ställa upp det, om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, det blev ju ännu mer påtagligt när man tittar på då Tyskland eller Italien och deras startelvor, så känner man ju att alltså England har ju verkligen en bra kull. De har så himla mycket att ta av. Bara deras ytterbackar, med tanke på alla problem Sverige har, så känner man ju nästan, kan inte vi få deras sjätte alternativ, för att det hade nog varit bättre än det vi har att tillgå. Men ja,
Kent Sema var kanon dock.
Ja, jag blir så himla glad av att säga det. Om det är någon spelare som man unnar allt i världen, så är det Kent Sema. Otrolig människa, väldigt, väldigt härlig. Och äntligen har han chansen också i landslaget. Han har ju väntat på detta väldigt länge, men det är väl skönt att Janne i alla fall har insett att lika bra, eller att det är bättre att ha Kent Sema som spelar fotboll i Watford och Championship, som ändå är en väldigt bra liga, kontra någon som är skadad eller inte ens platsar i sitt klubblag som är betydligt sämre. Så att nej, det kan säga man undrar allt i världen, men Englands generationspool, den är ju någonting extra. Och som sagt, det blir ju verkligen ja, mer påtagligt när man ser då hur andra nationer kanske svajar lite just nu.
Ja, men det är ju så. Och jag har tjatat om de här spelarna så länge. Jag känner ju personligt att det är liksom ett brott mot fotbollen. Att inte gå för den här offensiven. Att inte ställa upp de här spelarna tillsammans. Och hitta en modell för att få ut så mycket som möjligt av de här så extremt talangfulla offensiva spelarna. Men Jude Bellingham kanske är den här säsongens absolut mest formstarka spelare. Jag menar, sättet som han har tagit över Real Madrid, jag menar, det är inte vilket lag som helst, det är Real Madrid, där han nu bara är otvetydigt den största stjärnan, den bästa spelaren, den som alla liksom vänder sig till, han som avgör matcher, han som vinner duell, alltså han är deras Rolls Royce liksom. Och då tillsammans med Declan Rice och allt vi har satt om honom, och sen så Phil Foden som kanske är Manchester Citys bästa spelare den här säsongen. Och som dessutom får mer ansvar centralt nu. Han är inte den här ytterforwarden som Pep har spelat de här senaste åren. Jag vet inte, det känns som att stjärnorna på något sätt står i linjer för att vi ska kunna få det här offensivt, kreativa, sprudlande mittfältet som man älskar att se.
Ja, ett av Safkes misstag också i mötet med Ukraina var ju att spela Madison ur position. Ska man vara riktigt hård så ligger ju faktiskt Madison bakom Ukrainas mål. Ukraina hade inte, de hade inte överdrivet många chanser. Det var väl 2 avslut totalt och England hade 11. Men ja, det räcker ju med 2 avslut för att eventuellt få in ett mål. Och det fick de. Och det var väl delvis att Madison hamnade lite ur position. Så att det draget var inte så smart, och nu är det många som ropar efter att de vill se, ja, men exempelvis då Bellingham, Rice och Madison på mittfältet istället. Och absolut, det är ett alternativ. Jag tror att i det här fallet så valde kanske Southgate ändå att vara lite populistisk och kände att han ville skohorna in Madison i startelvan, trots då att det kanske inte riktigt fanns plats för honom i Southgates formation. Men jag tycker det är svårt också. Jag är väl inte riktigt lika upprörd på Southgate, möjligen. Jag säger inte att Southgate är rätt förbundskapten för England. Jag skrev redan under VM i Qatar att jag kände att han inte skulle få förlängt, eller att han eventuellt då skulle försvinna till EM, för att han kanske möjligtvis har tagit det här laget så pass långt som man kan ta dem. Men å andra sidan så har jag ändå lite sympati för att det inte alltid är helt enkelt på landslagsnivå att faktiskt få till det. Och som sagt, vi har ju flera bevis på det, att det finns lag, andra lag som inte har, ja, som inte heller har haft det särskilt enkelt. Men å andra sidan så, om man återgår då till hur de spelade de första matcherna under VM, så visade de ju ändå mot Iran att de kan spela lite mer offensivt, eller med en liten mer offensiv uppställning. Så att jag tror väl att, eller hoppas att Southgate ändå kommer ta fasta på det och försöka att, ja, men hitta en konstellation som fungerar. Att han känner att han har den tiden att göra det. För att, ja, alltså Henderson, som sagt, jag förstår väl att de inte har så många spelare med hans egenskaper, men jag tycker ju inte att hans egenskaper är tillräckligt bra numera.
Det känns inte som de behövs, det är väl bäst det. Det är ju också att det har ju pratats om hur offensivt Southgate har velat gå, och att han gärna då, om han inte spelar sin gamla formation då med fembackslinjen, spelar de några 4-2-3-1, där jag känner, och de flesta lagen, det som är på tapeten nu är ju att spela med en ensam pivot, en ensam sexa, och där Declan Rice absolut kan spela den rollen, kan vara den personen. Nu kanske han inte är det fullt ut i Arsenal, kanske inte var det heller i West Ham direkt, men det känns som att med tanke på hur bra övriga laget är, så kommer det här laget ha bollen nästan hela tiden. Kanske med undantag om man möter Frankrike eller om man möter Argentina eller, ja, men något av de andra bästa lagen i världen. Men mot 98% av alla landslag man kan ställas mot, så kommer det här laget vara spelmässigt mycket skickligare. Och då Kan man ställa upp Declan Rice som en ensam sexa och låta en Jude Bellingham vara en tvåvägs ordentligt, låta Phil Foden styra och ställa spelet centralt och då våga släppa på med, ja, men kanske Kane, Rashford och Bukayo Saka där framför som går i djupet, kan göra i stort sett vad som helst.
Ja.
Och så får man lita på att man gör fler mål än motståndarna, även om man har Harry Maguire i backlinjen.
Ja, sen tror inte jag att Harry Maguire, jag tror faktiskt att Southgate har tänkt så här i mötet med Ukraina, att i och med att Shaw saknades och att Stones saknades, så tror jag att han kände att han inte ville göra för många förändringar. Och så därav att han spelar Maguire, trots att det blev ganska tydligt att Maguire inte har spelat så mycket, för han såg ganska ringrostig ut. Däremot så jag skulle ändå vilja satsa mina pengar på att Maguire inte startar i EM nästa sommar. Jag tror att det kommer att bli Stones när han kommer tillbaka, givetvis.
Såklart.
Och sen så har Gay, han har verkligen tagit chansen. Nu såg han lite svajig ut de inledande minuterna mot Ukraina, men i övrigt så tycker jag ändå att han ser stabil ut, och jag tror att Southgate får av honom det han vill se av en mittback. Och så på så vis så kan man kanske slussa ut Maguire, men nej, det är knivigt på något sätt när man har så många spelare. Om man tänker tillbaka till EM, så när de spelade med sin trebackslinje, så hade de ju Declan Rice som var den spelaren som låg lite djupare i planen, medan Calvin Phillips faktiskt var den som var väldigt offensiv. Men det blir ju annorlunda med 3-4-3 också, så att det finns ju många alternativ för Southgate, men jag landar ändå i att han hade mått bra av att få in någon ny rådgivare eller assisterande tränare. Nu är ju Hasselbank där, men jag vet inte hur mycket han bidrar med. Jag hade faktiskt, jag kommer säga detta rakt ut, jag hade faktiskt velat se Sarina Wiegman som tränar damlandslaget, att hon hade gått in som någon sorts rådgivare. Jag tycker att Sarina Wiegman är en mycket bättre tränare än vad Gary Southgate är. Och jag tycker att FA ska värna om att, ja, verkligen ta vara på hennes kunskaper och hennes skicklighet. För att det är hon verkligen.
Mm. Ja, verkligen. Sen är det också lite, det jag ifrågasätter lite grann, det finns ju liksom, nu är det här, jag menar, matchen mot Ukraina, det var inte det superviktiga. Kvalet, de kommer dansa igenom kvalet som de alltid gör. Nu har man det här träningsmatchen, eller vad man ska kalla det. Det är inte riktigt friendly när det är England mot Skottland.
Nej, det är ju jubileum också, 150 års jubileum, ja. Så det är därför den spelas.
Ja, och det är klart att det kommer vara mycket känslor, och det kommer vara många som vill visa upp sig, och framförallt Skottland som ju är inne i en så fin period med sådana framgångar i EM-kvalet här nu, att de vill ju visa upp sig mot det här England. Samtidigt, det finns ju spelare som Dunk, som Colwill, som man tror har en mer av en framtid i det här landslaget än vad Maguire har. Eventuellt kommer vi få se någon av dem bredvid Guehi ikväll.
Ja, precis. Jag tycker ju, du vet ju själv att Lewis Dunk är ju min favorit, har varit i många år. Ja. Men det är rätt intressant att du säger att han är i framtiden när han är ett år äldre än Maguire. Men jag förstår vad du menar. Men, ja.
Han spelar åtminstone fotboll.
Ja, precis. Levi Colwill, absolut. Där sitter de ju verkligen på ett guldkorn. Och det tror jag att Southgate har sett också. Annars hade han inte tagit ut honom. Vi har även Tomori. Så att,
ja, visst.
Det finns bra mittbackar också. Southgate ska bara var lite mer våghalsig och faktiskt våga spela då.
Ja, men det är ju just det. Och Maguire nämnde vi, att han inte spelade så mycket fotboll. Han spelade ju faktiskt fotboll nu senast för Manchester United, avslutade matchen där.
Han och Johnny Evans.
Han och Johnny Evans. Så det här är väl ett symptom på de problem som finns i Manchester United. Så jag tänkte vi skulle lämna landslaget där. Och det är den spelmässiga kritiken åtminstone som finns mot Gareth Southgate. Vi får se. Hans kontrakt går väl ut efter EM nästa år, va?
Ja, precis.
Så att eventuellt om det kommer kommer en ny tränare in då, vi får väl se, allt har väl att göra med resultat i vanlig ordning. Manchester United har fått brottas den här säsongen med först Greenwood-härvan som inte blev så bra, eventuell försäljning som nu uteblir. Ten Hag har fått brottas med en Jadon Sancho som av allt att döma inte är speciellt nöjd, och nu senast med Antony som först har stängts av utav sitt landslag efter de här anklagelserna om misshandel från en före detta flickvän. Och nu lagt till listan då för problem för Ten Hag i det här Manchester United. Hur ska det, när ska de här problemen ta slut för United?
Ja, det är ju frågan. Nu tycker väl jag att Man United har ju fått jättemycket kritik för sin hantering av Greenwood, med rätta. Det har ju inte sett snyggt ut många gånger, och bara faktumet att de backade först när de insåg att de skulle få en massa kritik för att ta tillbaka honom in i värmen igen, det säger ju allt. Men i fallet med Antony så tycker jag i alla fall att de gör det enda rätta, det här med att de stänger av honom. Nu var det väl tacksamt i och med att brasilianska landslaget redan hade gjort det, men det är ändå viktigt att markera, och jag tror det är viktigt att särskilt då att markera mot den här yngre generationen som tillhör de här storklubbarnas akademier, för att det är en speciell situation att växa upp och ha som mål att bli fotbollsproffs, och redan från en tämligen ung ålder så får man mycket servat, och det blir en speciell bubbla på något sätt som man lever i. Och jag säger inte att det ursäktar deras beteende på något vis, men ibland tror jag det kan vara svårt att ta in hur världen faktiskt fungerar och vad som är rätt och vad som är fel. Och därför tycker jag det är jätteviktigt att man sätter ner foten när sånt här händer, så att unga grabbar i det här fallet då faktiskt fattar att man kan inte bete sig så här. Sen har ju Antony, han har nekat till alla anklagelser, så vi får se vad som sker. Det är ju speciellt i det här fallet också, för att hans namn kan ju printas i tidningarna här borta enbart för att det här brottet har anmälts i Brasilien, vilket gör då att ja, det finns inga problem för engelsk media att nämna hans namn och så. Och det har väl på något sätt också underlättat i det här fallet för engelsk media, för att de har kunnat skriva så mycket om Antony, och det i sin tur har satt extra stort tryck på Man United. Så att nej, det är ju inga trevliga grejer. Det är tyvärr inte första gången vi ser det, och det är säkert inte sista heller. Och då menar jag alla klubbar och hela fotbollen. Det här är ju ett problem som finns överallt.
Mm. Nej, så är det ju verkligen. Och Manchester United har ju målat in sig lite i ett hörn med hur man har hanterat just den här typen av frågor tidigare genom åren. Vilket gör att man blir extra på något sätt kritisk till varenda beslut som fattas och varenda sak som händer. Det, ingenting sker ju utanför en kontext, så att säga. Jag tror kanske det här, hade det varit en annan klubb så hade vi pratat mindre om klubbens roll i det och mer om spelaren, om det hade varit i Arsenal eller i Aston Villa, jag vet inte. Men just med tanke på att det har funnits andra liknande fall i just Manchester United, och att det har hanterats på ett väldigt dåligt sätt, och att det har funnits mycket kritik runt vilka man har bjudit in till olika välgörenhetsmatcher och så där runt en del legendarer och så vidare, så riktas ju en del utav
kvinnomisshandlare.
Ja, precis. Så dras på ett sätt klubben in i någonting här som egentligen inte har med klubben att göra, och som du säger, i Antonys fall så har man väl hanterat det här så bra man har kunnat. Jag ser inte riktigt vad de hade kunnat göra annorlunda.
Nej, och sen så fallet med Jadon Sancho blir ju någonting helt annat, för att det är ju,
ja,
det har ju inte med sådana här allvarliga anklagelser att göra, utan där handlar det väl mer om att dels vet vi ju inte allt, det är jag väl rätt övertygad om. Sen samtidigt så, ja, vem är det som gör rätt och fel i det här fallet? Vissa anser att Ten Hag inte borde sitta på presskonferensen, och uttryckligen eller öppet säga det han sa om Jadon Sancho, det här med att han inte hade presterat tillräckligt bra på träningarna, vilket var anledningen till att han inte var uttagen i truppen. Sen å andra sidan så finns det de som hävdar att ja, men Jadon Sancho borde inte, varför går unga spelare ut på sociala medier direkt och uttrycker sin kritik eller ja, riktar kritik då så fort de själva får kritik och felet med det. Så att ja, det blir på något sätt en, jag tycker det är svårt att prata i det när man inte har all information och all fakta om vad det är som egentligen har skett. Men klart är ju i alla fall att Ten Hag, han är inte glad och Jadon Sancho är väl inte heller särskilt nöjd. Men nu när Anthony är borta så finns det ytterligare ett dilemma för Ten Hag. Kanske är det så att han kommer behöva Sancho. Men ja, det är ju riktigt turbulent. Och sen så glömde de ju, de hade ju inga danska ön heller, såg du det? Så de har inte kunnat sälja Rasmus Højlunds tröja. Så det är mycket som sker i Man United just nu. Det är, ja,
aktien, det är verkligen... Ja, precis. Och i tillägg till det så meddelar ägarna då, The Glazers, att man har skjutit upp den här försäljningen som man har pratat om sen i februari. Till 2024. Man har väl inte varit helt nöjda trots att det har kommit in. Det har ju varit på riktigt en budgivning där Ratcliffe och det här Qatar, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, Qatar-konsortiet har budat mot varann och drivit upp det här priset till en nivå som var högre än vad det först pratades om. Nu verkar det som att Glazers vill ha ännu mer pengar, eller om det är så att man inte är beredd att sälja under vilka premisser som helst eller till vem som helst, det vet jag inte. Det verkar lite oklart. Aktien rasade i alla fall vid det här beskedet då om att försäljningen av klubben skjuts upp till 2024.
Ja, det är tungt nu tänkte jag säga. Och på det så förlorade de den matchen mot Arsenal. Så att de har en del att ta sig igenom nu, Man United. Men det är väl så när man är en stor klubb också. Man har många ögon riktade på sig från början på något sätt.
Mm. Jo, såklart det är så.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag tänkte att vi skulle återvända lite grann till landslagsfotbollen. Ikväll spelar ju då England mot Skottland. Skottland som ju verkligen ställer till det i sin EM-kvalgrupp, leder där och är inne i någon slags helt otroligt flyt. Vad tillskriver vi den här formtoppen för det skotska laget?
Ja, men på tal om Man United då, så Scott McTominay
har ju... Måltjuven.
Ja, precis. Han har ju verkligen, verkligen imponerat under det här kvalet. Och tittar man på Skottlands startelva så... Den är ju inte helt dum ändå. De har ju ändå fått till det där med både Tierney och Robertson att de kan spela. Det är ju lite otacksamt när man har två vänsterbackar som håller världsklass och så ska man försöka få in dem i samma startelva. Men jag tycker ändå att de har hittat en rätt så bra lösning på det här med att Tierney, han ligger lite mer som en tredje mittback eller en mittback till vänster, så som Robertson då som är ytterligare en vänsterback som ligger ännu längre ut. Och sen så har man McGinn då och Gilmore och, ja, och McTominay som har imponerat. Så att det är inte en helt dålig startelva de har fått till där. Och nej, det verkar ju faktiskt som att Skottland kommer ta sig till EM. Och det tror jag inte att många hade trott på förhand. Alltså inte ens skotska supportrar. Det var ingen som hade förväntat sig detta. Särskilt inte i en grupp med både Spanien och Norge då, som man tänkte sig kanske skulle kunna utmana lite mer än vad de faktiskt har gjort. Och jag tror väl att om de tappar poäng mot Georgien, då är det väl klart rädd av.
Det borde det ju vara. Alltså Skottland då på 15 poäng efter 5 spelare och man ska spela 8 matcher. Ja, då finns ingen möjlighet för Norge att hämta ikapp det, eller för någon av de andra heller. Så är det faktiskt.
Det kan bli en speciell match mot England då, för att även om de säger att de förlorar mot England ikväll, så kan de ju faktiskt ändå ha någonting att fira.
Ja, så är det. Men det är ju det är helt remarkabelt kval man gör här med tanke på den gruppen. Alltså, vi har ju pratat mycket om Norge och deras gyllene generation med Ödegård och Haaland och Sørloth Gubbevars, men också fler spelare. Det är ju finns en bredd i det här laget också. Och så Spanien såklart med alla spelare de har. Och så är det Skottland som fullständigt dominerar den här gruppen.
Ja, det var nog ingen som såg det komma. Det är så mycket kan man säga.
Är makalöst. Om vi tittar runt lite grann på de övriga brittiska lagen, så ser det väl sisådär ut, va?
Ja.
Wales lyckades knipa en sen seger här i går eller förrgår, men ligger ju hopplöst efter både i och för sig 3 poäng upp till Turkiet, men det känns att det ska mycket till för att man ska hämta upp det.
Ja, stackars Nordirland med 3 poäng i sin grupp. Efter Kazakstan och Finland, Danmark och Slovenien. Så att det blir nog, ja.
Den gruppen är ju å andra sidan ett riktigt getingbo, med tanke på att det skiljer 1 poäng då från Slovenien på första plats ner till Kazakstan på fjärde plats, med Danmark och Finland där i mitten. Och målskillnaden på de 3 första där, Slovenien, Danmark och Finland, är identisk dessutom. Så att där kommer bli några dramatiska matcher framöver.
Men inget Nordirland i EM, det kan vi hugga fast.
Nej, det kommer inte bli. Det är ju inte speciellt ofta de sätter några avtryck heller, om vi ska vara riktigt ärliga. En annan ett namn som har vi ju pratat om, den otroliga offensiva bredden som finns i det engelska landslaget. Man vill eventuellt göra den bredden ännu lite bredare. Vi har ju pratat mycket om Evan Ferguson sedan hans fantastiska hattrick här förra helgen. Han har någon slags, han är ju irländare, han är ju, har någon slags mamma eller mormor eller någonting med engelsk medborgarskap. Och nu börjar ju såklart FA, som man brukar göra när det finns irländska framgångar, se om det inte finns en möjlighet att knyta till sig Evan Ferguson till det engelska fotbollslandslaget. Vad tror du om det? Jag tycker att det här är för jävligt. Alltså, det är en sak om det är Declan Rice som är född upp, vuxen i fucking Kingston, som är så engelsk på något sätt som man kan bli. Evan Ferguson är ju född utanför Dublin. Han är ju verkligen irländare.
Ja, men Southgate sa väl också att nu är det ju för sent. Detta var ju någonting de tittade på innan, alltså för ett bra tag sedan. Och han avslöjade ju även att de tittade ju på Erling Haaland också, eftersom att Haaland är,
ja, han är
född i Leeds.
Till skillnad från Evan Ferguson är ju Haaland faktiskt född i England.
Och jag kan tycka att det är väl en rätt så bra, alltså ett rätt bra tillvägagångssätt som man har som förbund, att man håller koll på vilka spelare som eventuellt då kan representera engelska landslaget. Tycker väl att Sverige borde bli ännu bättre på det, med tanke på att vi har många spelare som, ja, med dubbla, eller många talanger med dubbla medborgarskap och sådär, som eventuellt då kan representera något annat land. Jag tycker fortfarande det är nedrigt att Ane Lahmin-Hodžić valde Bosnien exempelvis. Det är en sån spelare som Sverige faktiskt hade behövt. Men precis som du säger, i Fergusons fall, man ska komma ihåg det, att nästan alla engelsmän har någons avlägsen släkting från Irland och tvärtom. Jag menar, efter Brexit så sprang ju alla till irländska ambassaden och skulle försöka se om det fanns någon möjlighet att få ett irländskt medborgarskap, så att man fortfarande var en del av EU. Ja, det skulle sägas att det var de personerna som röstade för att de ville stanna i EU. Men det framgår väl. Och även Ferguson, han är ju ett undantag då i det här att han faktiskt, som du säger, är född i Irland. Och han har väl gjort ganska klart att det inte finns något annat landslag för honom. Men många av de andra exemplen som du tar upp, Rice, och så är det fucking Kingston. Så kan du inte säga om min, där bor jag. Han är ju, jag menar, det, Rice är ju kung här, han är ju fantastiskt område.
Ja, det är klart. Han är ju från liksom överklass London. Det är ju så långt från Irland man kan komma.
Nej, inte överklass.
Nej.
Han är från Ham dessutom, som en väldigt litet... Nej, jag kan inte gå med på att kalla det överklass. Men hur som helst så har det funnits för många exempel i mitt tycke på engelska spelare som har representerat Irland. Och det där tycker jag är lite så... Jag menar, kan inte Irland hitta sina egna spelare? Så jag unnar dem Evan Ferguson, för att de behöver någon riktig irländare som representerar dem. Och ja, de har ju fått ett en anfallare här som ser i stort sett komplett ut.
Får man säga. Ja, han kan bli en ny Robbie Keane.
Robbie Keane, ja.
Nej, han var ju brutal för Irland. Hur många mål gjorde han egentligen i det irländska landslaget?
Ja, för, ja.
Det vore ju det största som kunde ändra om de fick en ny Robbie Keane. Däremot så tittar man ju också då på Elliot Anderson, har du också pratat om då, Newcastles 20-åring mittfältare som har spelat ungdomsfotboll för Skottland, va? Som man nu är född i England då, som man ska försöka värva över. Han har gjort man har spelat för Skottlands U16, U17, U18, U19 och U21 nu då senast, så att,
ja, en match.
Där pågår en match för U21, ja, men inga senior landskamper. Det har varit roligt, och man får väl se ifall han är på läktaren här ikväll då mellan England och Skottland, ifall kameran kan hitta honom. Vad har han på sig för tröja egentligen? Håller han på Skottland eller England här?
Ja, alltså det är så rörigt, är det inte det? Men det var ju lite samma sak med Che Adams också, som valde Skottland, får man ändå säga. Han är ju född i Leicester, om jag inte minns helt fel. Så att, hur mycket skott är han egentligen? Han är kanske halv, kanske lite mindre. Men...
Newcastle ligger ju dock extremt nära skotska gränsen. Nu vet jag inte fall Elliot Anderson är från Newcastle. Han är från något som heter Whitley Bay, ser jag här nu. Jo, men det är nära där uppe någonstans. Okej, det är väldigt nära skotska gränsen. Det är sånt spelar roll, tycker jag. Sånt spelar roll. Geografi spelar roll, uppenbarligen. Vi ska inte bli för långrande. Jag måste spara lite på min röst så att jag kan... Jag ska titta de här oljeländerna i helgen faktiskt på semester. Norge nämligen.
Jag trodde du skulle säga Katar eller Saudiarabien. Jag blev jättesakinerad. Okej, okay. Ja, Norge.
Så att jag behöver repa mig här. Jag blir fri från min förkylning innan jag drar
men,
på.
Men drar jag, på har tur. Jag har två saker. Mm. Den ena är att jag vet inte om det här är sant. Jag tror att det här är sant. Att anledningen till att Karo Mittoma spelar i tröja nummer 22 beror på att han är ett jättestort Taylor Swift-fan. Det verkade komma från en legit källa, men kan inte lyssna om det är någon där ute som har hört samma sak eller som kan på något sätt bekräfta att det här faktiskt är sant, så vore jag väldigt lycklig, för att det är ju helt otroligt om det stämmer. Karo Mittema, Taylor Swift-fan. Vem vet. Men, och sen min andra sak var att det vore ju kul också att höra, nu har vi hållit på här vecka ut och vecka in och vi bara maler på. Och det vore ju kul att höra från lyssnare och sådär vad de vill höra mer av och vad de vill höra mindre om, så om du förstår vad jag menar. För att ibland blir det ju lätt så att man hamnar i ett hjulspår och så bara fortsätter man att harva där.
Absolut.
Och nu, du har ju varit med långt längre än vad jag har varit. Alltså, du har ju styrt den här
sidan. Mina hjulspår är djupare än, djupare än någon annans.
Ja, men precis. Men det vore kul med lite, ibland behöver man feedback. Bra som dåligt.
Verkligen.
Ja.
Nej, men det välkomnar vi alltid. Ska vi göra så att vi bara kastar in de frågor då? Vi fick det här från Robert Karlsson innan vi knyter ihop för idag. Han skriver, om kräftgången fortsätter för Chelsea, hur lång tid tar det innan de byter tränare denna gång?
Så de kan ju inte göra det igen. Vem ska de då ta in? Är frågan.
De tar poster igen.
Cirkeln slut. Och jag vet inte om, jag tror de flesta har noterat också att Pochettino, han blir ju behandlad på ett annorlunda sätt i media generellt. Och det är väl för att han har mer erfarenhet än vad Potter hade. Och således så är det svårare att ifrågasätta hans fotbollskunskaper eller hans skicklighet som tränare. Men nej, vi får väl se när det börjar morras första gången. Han har jättemånga nya spelare in. Det är svårt att få allting att sitta på plats direkt. Men nej, samtidigt så får de ju inte halka, man får inte halka för långt ner heller. Chelsea måste ju börja, de måste ju börja ta Champions League-platser och sådär för att man ska på något sätt få avkastning för alla investeringar man har gjort nu. Så att det är inte som att pressen, det är inte som att det inte finns press på Pochettino. Det finns oerhört mycket press. Men han lär väl få mer tid än vad Potter fick. Det tror jag.
Det får man väl anta. Det är ju också så här att de kan inte bygga om truppen en gång till. Alltså nästa sommar. Nu byggde man en helt ny trupp förra sommaren. Det blev inget bra. Slutade på 12:e plats. Gick igenom 3 olika tränare. Byggt en helt ny trupp igen. Det kommer man inte kunna göra en tredje sommar i rad.
Nej, det känns väl också som att i januari, då kan vi väl möjligtvis börja utvärdera lite mer. Att nu har de så otroligt många spelare med mycket potential, talangfulla. Ja, låt Pochettino få nu fram till efter årsskiftet. Och då får vi se hur många kliv har han tagit med det här gänget. Är han rätt tränare att leda dem framåt? Jag tycker det är jättesvårt att göra en analys, en fullgod analys efter så här ett par veckor med ett helt nytt lag. Det blir ju lite som det blev för Steve Cooper förra säsongen när han fick in en massa nya spelare och Forest såg helt förvirrad ut under typ 8-9 månader innan de till slut klarade sig kvar med sista, ja, med minsta möjliga marginal. Men vi får se hur det går.
Vi har fått en fråga till här, jag bara kastar in den. Jag har inte någon jättebra koll på detta, bara sett att det verkar vara på gång. Copswe LFC skriver, såg uppgifter om ett eventuellt köp av Everton. Har ni sett något och vad är er åsikt i den frågan? Det pratas väl om den här gruppen 777, va? Som är någon slags partner redan nu med Everton som de är involverade i. Jag vet inte exakt hur det ser ut och hur nära det egentligen är. Det har kommit uppgifter om det, pratas om 600 miljoner pund.
Ja, det sägs ju att det ska vara ganska nära ändå.
Men vi får se ifall det blir av. Det finns också någon ytterligare spekulant tror jag som inte är helt uträknad. Som i alla fall pratades om här nu för några dagar sedan jag såg. De kommer inte ihåg vad de heter, men det är inte färdigt i alla fall. Men det verkar vara på gång och Moshiri har ju velat sälja Everton under ett bra tag. Men har inte fått det budet som man har velat ha dem. För att se ifall 600 miljoner det pratas om. Är det som kommer räcka? Everton sitter ju en jävligt knivig sits nu. Dels med tanke på
de ekonomiska.
De ekonomiska bekymren, men också att man håller på att bygga den här arenan för jättemycket pengar samtidigt som det sportsligt är på väg att rasa ner i Championship om det vill se illa. Det vore ju en katastrofal kombination.
Ja, också att Moshiri faktiskt har övervärderat Everton. Så att han har ju satt en prislapp på klubben som är väldigt svår för de flesta, att ja, men det är ingen som vill betala så mycket pengar, så att vi får väl se om de här 777 eller 777 eller hur man än uttalar det, hur de ser på den saken. Jag kan inte tänka mig att de kommer få ta total kontroll över klubben i så fall. Det blir väl en minoritetsandel.
Att man säljer delar, det har väl varit det han främst har varit ute efter, för att få in kapital helt enkelt, dels för att balansera de där böckerna som behöver balanseras, men också för att det måste investeras i den här truppen om man ska nå någonting annat än en liksom en långsam död här de närmsta säsongerna. Just nu får man ju Sunderland-vibbar utav Everton faktiskt. Mm. Hörrni, det var faktiskt allting som vi hade att bjuda på den här veckan. Snart är landslagsfotbollen över. Vi är tillbaks på tisdag nästa vecka, eftersom jag ska vara bortrest i det här oljelandet i väst. Några dagar och fightas med regnet som det ser ut att vara. Då har vi i alla fall en full omgång att prata om. Det ser jag fram emot. Hörrni, tusen tack som har lyssnat. Vi hörs som sagt om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.